kvällen när vi ska göra färdigt det fjärde kapitlet i Romarbrevet, och vi hinner nog börja lite grann på det femte också. Men vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Vi får räkna med att du är närvarande enligt ditt löfte. Herre, vi tackar dig för att du har kommit till oss, att du är hos oss. Att vi får vara förenade med dig. Herre, tack för att du är angelägen om att ditt ord ska verka i våra liv. Så mycket, så starkt, så med sådan fart som det är möjligt för oss att ta emot det. Herre, vi ber att vi ska få bli mer och mer lika dig. Herre, låt den här stunden få vara en stund då du verkar ibland oss. Herre, vi överlåter oss i dina händer. Amen. Jo, vi är ju då på fjärde kapitlet, och det ska vi göra färdigt nu, hade jag tänkt. Och när vi har gjort färdigt det fjärde kapitlet, då har vi gjort första huvuddelen utav Romarbrevet. För om ni minns det, så är det ju fyra delar. Ja, man kan säkert dela upp det på olika sätt. Man kan säga att det är 16 kapitel också, men det är fyra stycken stora huvudavsnitt. Och här har vi då alltså avslutningen på det första av huvuddelen, som ju handlar om rättfärdiggörelsen genom tron. Sen när vi kommer till kapitel 5 till och med 8, så handlar det mer om det kristna livet. Resultatet utav att vi har blivit rättfärdiggjorda. Men vi ska ta en bit i taget, och vi var inte riktigt färdiga med fjärde kapitlet, som alltså är slutknorren, så att säga, på det här första huvuddelen. Och jag tror att jag läser det från vers 23. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi sa det förra gången att fjärde kapitlet är liksom i tre delar, och jag ser här att fjärde kapitlet från vers 13 har vi tagit det i tre delar. Och från vers 13 till och med 17 så slår Paulus fast att löftet om att ärva världen, det är knutet till tron. Och det här gör han ju därför att det inte ska vara knutet till lagen. Eller om man vill uttrycka det på ett annat sätt, för att det inte ska vara begränsat till det judiska folket som har lagen. Utan det ska vara för alla människor som tror. Det är ju hans huvudpoäng här nu. Och sen ifrån vers 17b till och med 22 så introducerar, eller så påminner Paulus om att Abraham inte bara trodde, utan han trodde på den Gud som gör döda levande. Och det är ju den samma tron som vi har. Vi tror ju att Gud har uppväckt Jesus Kristus från de döda, att Gud har gjort honom levande igen. Så här introducerar han den kristna tron, och här preciserar han då detta med att det inte är en tro på vem som helst, utan det är en tro på Jesus Kristus. Och så hade vi den sista tredjedelen kvar där då, vers 23 till och med 25, där det står att dessa ord är skrivna inte bara för det judiska folkets skull eller för Abrahams skull, utan även med tanke på oss. Med tanke på alla de som tror. Och jag sa också förra gången att det här är en vändpunkt i det som Gud gör med först judiska folket och sedan en övergång, eller en vändpunkt, hur man nu vill beskriva det, till det som vi kallar för det nya förbundet, eller det eskatologiska folket. Och jag säger det igen då, därför att det här är ju så viktigt, va, så att vi får med oss det. Det gör ingenting om vi får med oss det flera gånger om. Men när Gud hade ingått förbund med Abraham, och det kallas inte för det gamla förbundet. Det judiska folket talar inte om det gamla förbundet, utan när Gud ingick förbund med Abraham. Och i detta förbund så skulle man hålla sig till ha gemenskap med Gud, och bokstavligt talat så hade de gemenskap genom lagen. Men det judiska folket, och ingen människa för den delen, kan ju hålla sig helt och fullt till lagen. Och därför så fanns det en förväntan att det skulle komma en dag när det här förbundet skulle fullbordas. Det skulle bli precis så som det var tänkt. Och då får profeterna i uppdrag att tala om det för oss, att det är ett verk som bara Gud själv kan göra, nämligen att byta ut hjärtat, stenhjärtat som vi bär på, och ge oss ett nytt hjärta av kött och blod, ett Guds hjärta, och att vi gör oss delaktiga utav hans helige ande, och så göra att vi kan leva på ett fullkomligt sätt. Den dagen har man ju väntat på. Och det Paulus säger, eller började egentligen redan med Johannes döparen som sa att han som kommer efter mig ska döpa i helig ande och eld. Döpa i helig ande, så ger ett nytt hjärta och ger allt det där som du längtar efter. Fullborda förbundet. Och sen kommer då Jesus. Och Jesu död och uppståndelse är ju övergången, så att säga, från det gamla till det nya. Eller rättare sagt, när det nya kommer, det är då det blir det gamla förbundet. Men man kan också säga att det blir det fullbordade förbundet, det eskatologiska förbundet. Och det här är ju, det betyder ju att vi som är intagna genom tron på Jesus Kristus i det eskatologiska förbundet, vi har ju på ett sätt, missförstå mig rätt nu, inte någon väntetid kvar. Utan vi lever i fullbordan. Vi lever av det som är fullbordat. Det är visserligen sant att vi väntar på fulländningen, alltså på den yttersta dagen. Och att vi ska få lämna den här världen och synda kroppen. Det är inte det jag säger, att vi är fullkomliga på det sättet. Men i princip, eller genom anden, eller genom tron, så är vi i det fullbordade. Och detta är det som kallas för, inte bara för det nya förbundet, utan det är det eskatologiska folket. Och Abraham var en prototyp, skulle man kunna säga. Han var den första som gestaltade det eskatologiska skeendet. För han hade ju ingen lag. Han hade bara inom situationstecken tron på den Gud som uppväcker från de döda. Men det är ju bara det som krävs för att vi ska leva i det nya förbundet. Tron på Herren Jesus Kristus. Så han blir prototypen, och även kung David och många andra heliga i skriften ingår ju, så att säga, i det eskatologiska folket. Ingår i gemenskap med Jesus Kristus. Och vi som har kommit till tro på Jesus Kristus, vi planteras in, försätts i Jesus Kristus. Och därmed så har uttrycket först och främst juden, sedan greken, fått ett nytt innehåll, kan man säga. Det eskatologiska folket är alltså de kristna. Det är Kristi kyrka. Då menar jag inte den historiska kyrkan, utan jag menar liksom den Kristi kropp, alltså. Det är Guds hushåll. Den heliga andes tempel, det eskatologiska folket. Det är där vi är placerade. Sen att det finns en massa komplikationer på så sätt att vi lever kvar här i tiden och vi är planterade historien och sånt. Det kan vi lämna det här tills vidare. Utan det som är viktigt är nu att vi förstår att vi är medborgare i Guds rike. Det är det jag menar med att här kommer en vändpunkt. Därför att från och med den dagen så läser vi skriften i ett annat ljus än vi kunde göra tidigare. Vi förstår skriften på ett annat sätt. Jag använder ordet paradigm. Och det är kanske ett mångtydigt och lite populär vetenskapligt ord. Så där, men första gången som det introducerades, det var i mitten på 60-talet. Det var en vetenskapsman som hette Thomas Kuhn. Och man har nämligen tänkt sig historien och vetenskapen då, vetenskapliga historien, har man tänkt sig som en utveckling. Där allting bara blir bättre och bättre. Det är många som tänker så fortfarande. Men Thomas Kuhn, han menade att man har förvisso en utveckling. Men sen när man studerar historien så ser man att det blir som ett trappsteg, det blir ett hopp, va? Utvecklingen tar slut och så förändras någonting ganska radikalt. Och så blir ett hopp på en helt ny nivå. Och sen så fortsätter det. Det var det som han kallade för paradigmskifte. Och paradigmet är alltså att man har ett mönster, man har en karta som man följer. Sen upptäcker man under resans gång att det finns ett och annat som inte stämmer. Och när det blir tillräckligt mycket som inte stämmer, då kan man ju inte använda den kartan längre. Och där blir det då en vändpunkt, kan man säga. Ett hopp. Ett paradigmskifte. Jag tror jag exemplifierade, om man har en gammal karta över Värnamo. Och så om den inte stämmer, den där gatan som står här på kartan, den finns inte. För de har byggt om verkligheten. Men när det blir tillräckligt många fel så är den obrukbar. Och då måste man byta helt och hållet. Och så är det på ett sätt när vi kommer till tro på Herren Jesus Kristus. Därför då kan vi inte leva, nu är inte vi judar va. Men om du tänker att vi vore judar, eller för all del om du tänker att vi ska söka och vi ska vara lärjungar och vi ska lära oss och vi ska prestera. Alltså det paradigmet, det håller ju inte längre. Du kan inte bli bättre kristen än vad du är när du är placerad i Jesus Kristus. Det vill säga det är slut med alla de där övningarna. Och i den mån som vi ändå gör övningar, som vi ändå gör goda gärningar och säger till varandra, nu ska vi göra goda gärningar och så va. Så är det i ett annat ljus och då kallar det för trons lydnad. Inte för lagens gärningar. Så det är någonting helt, en helt annan karta som vi använder oss av. Och tyvärr så är det så att i våra kristna sammanhang så har det här inte fått det genomslag som man skulle önska. Därför att för det som jag talar om nu borde ju på ett sätt vara självklart eller vara grundvalen för alla kristna. Men vi vet ju att det är det inte. Och jag gjorde en upptäckt för något eller för några år sedan när vi skulle fördjupa oss i det här med lärjungaskap. Och det har jag berättat för er också, men det hänger alltså ihop med det här att vi kan, Jesus säger att vi ska göra lärjungar och det ska vi göra, men det är inte samma sak som att göra kristna. Vi kan inte göra kristna. Du kan inte göra dina vänner till kristna, men du kan göra dem till lärjungar. När det gäller våra barn så kan vi göra dem till lärjungar. Vi kan ta med dem till kyrkan, vi kan läsa bibelberättelser för dem, vi kan lära dem att bedja tillsammans och så vidare. Men vi kan inte göra dem till kristna. För kristen blir man i den nya födelsen. När man placeras i Jesus Kristus. Och det är bara Gud själv som kan göra det. Ja, men varför gör han inte det med alla då? Jo, men det gör han. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men den på nytt födelsen är många gånger ett svar på bön. Längtan. Herre, ta bort skulden ifrån mitt liv. Förlåt mig mina synder. Låt mig få bli accepterad och upptagen i ditt hushåll. Sådana böner svarar Gud på. Man kan tycka att det är många kristna som kanske ber på det sättet fortfarande. Alltså kristna, jag menar lärjungar egentligen, som ber så. Va? Men det, man ska ju ta emot också. Man måste våga tro att man är en kristen. Och jag tror inte att många har fått höra det som ni har fått höra, om man ska vara ärlig. Alltså man behöver ju höra Guds ord. Hur ska man kunna tro om man inte hör? Och om du bara hör en massa religiösa saker eller sånt som är hemma bland lärjungar eller bland sökare, så kanske det inte är tillräckligt. Man måste höra evangeliet förkunnas. Vem Gud är i Jesus Kristus, vad han har gjort. Och den dagen som man förstår någonting av det, anar det, då förvandlas ditt liv. Enkelt. Och ändå omöjligt. Prestationstänkande så är det omöjligt. Men för Gud är det möjligt. För en människa är det lika svårt som det är för en kamel att komma genom ett nålsöga, säger Jesus. Men för Gud är det möjligt. Och det perspektivet måste vi ha kvar. Det betyder att vi som sitter här och som bekänner oss till att vara i Jesus Kristus, i det nya förbundet, vara intagna i det eskatologiska folket, vi har tagit emot detta av nåd. Rättfärdiggörelse genom tron, genom nåden. På något annat sätt går det inte. Och det är det som, det lät som en lång inledning det här, men det är faktiskt det som de här verserna handlar om. Det slutar om. Slutar med det här fjärde kapitlet. Och då har jag skrivit att denna Jesu död och uppståndelse som det står i vers 24b. Det står ju, tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre och så vidare. Där är själva vändpunkten, den eskatologiska utgångspunkten. Vi tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre och så vidare i vers 25. Det är det som kallas för kerygma. Det här är alltså själva det kristna budskapet. Om man ska koka ner dogmatiken och kyrkans lära och kyrkohistorien komma till själva budskapet, själva kärnan, så är det just de här orden. Att Gud har uppväckt Jesus Kristus från de döda. Han har blivit satt på Faderns högra sida, på tronen. Han är Herren över döda och över levande. Det är själva budskapet. Och det är just det budskapet som vi tar emot. Och det är just det budskapet som är evangeliets kraft. Det är just det budskapet som förändrar människors liv. Få saker om något annat förändrar människors liv. Men det förändrar människors liv. Där sitter kraften. Så det där med kerygma är ju alltså grekiska för budskap. Och verbet är kerysso, som betyder att förkunna, alltså att förmedla budskapet. Och kerysso är ett ord som användes i den antika världen om härolder. Alltså när romarna hade varit ute i krig och så hade de vunnit ett slag och skulle gå tillbaka med sitt triumftåg då till Rom, så skickar man en härold i förväg. Och den där härolden sprang i förväg, och när han kommer in i Rom så ropar han ut budskapet, segern är vunnen, segern är vunnen. Det är kerysso, det är själva kerygmat. Det är det ordet som Paulus använder. Så vi förkunnar det som Jesus har vunnit och förvärvat. Och vi kan inte förvärva det, men vi kan förmedla det. Vi kan vara hans härolder, hans vittnen, hans springpojkar. Nu det här utgångspunkten då som vi har, den eskatologiska utgångspunkten, ska jag säga också, härstammar inte ifrån Paulus. Det är inte Paulus som har kommit på det här. Utan det här är det budskap som han själv tog emot. Och vi hade det redan i första kapitlet. Där står det, ni kommer ihåg där i vers 3. Och 4, jag läser vers 3 och 4. Han skriver då att det är från Paulus, Romarbrevet är från Paulus. Och det är evangeliet om hans son, alltså om Guds son Jesus Kristus, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Jag tar det inte en gång till, men den som har möjlighet att gå tillbaka hur vi kommenterar de verserna ska komma ihåg att det här är inte Paulins, utan det här är det urkristna budskapet ifrån församlingen i Jerusalem. Ifrån Petrus och Jakob, ja, från Herren Jesus själv förstås. Och det är det som kommer igen här nu i slutet på fjärde kapitlet. Det finns två led i detta budskap, i detta kerygma. Och det första ledet som jag tänker på, det är det står att Gud uppväckte Jesus, vår Herre. Och jag tror vi ska läsa det här. Jag vet att det här, eller hoppas i alla fall att det här är mer eller mindre självklart för er. Ni känner igen det, det är inte någonting nytt. Men det måste sägas i vår tid. För det här håller ju på att upplösas och försvinner fullständigt från våra kyrkor och samfund. Så därför så vill jag att vi ska läsa några bibelverser så att ni ser hur centralt det här är för de första kristna. Själva budskapet alltså. Apostlagärningarna 3. Och då får jag ju rycka här versar, för vi läser ju inte hela sammanhanget. Men i Apostlagärningarna 3 så vittnar Simon Petrus om livets första. Han står väl här inför Hur ska vi se, vad är sammanhanget? Jo, han är i Salomos pelarhall, ja, just det. Och så talar han till folket och så kommer han till 15:e versen. Alltså Apostlagärningarna 3:15. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det var budskapet. Så människans bidrag till det hela, det är att vi korsfäster Jesus Kristus. Guds bidrag är att han uppväckte Jesus Kristus från de döda. I 4:e kapitlet, där vi fortfarande är i den första kristna församlingen, där är Petrus och Johannes inför stora rådet. Och jag läser i vers 10, B, sista halvan där på 10:e versen. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är budskapet. Och då duger det inte. Det här är en historisk händelse. Då duger det inte att säga, ja men det får man tro vad man vill. Utan det här var ju så som apostlarna. De trodde så att de hade sett Jesus bla 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 bla. Så sprids detta i kyrkor och samfund. Ja, det är bra, så kan du tro, men alla tror inte på det sättet. Någon annan tolkar på ett annat sätt. Man får inte hålla på så. Det här är en historisk händelse som är omvittnad i skriften och som är själva nyckeln till gemenskap med Gud. Så viktigt är det. Ni ska få ytterligare något bibelställe. Fortfarande apostlärningarna då, 13. Apostlärningarna 13. Där har vi vers 30. Paulus predikar i Antiochia, om jag ser rätt här nu i hastigheten. Och så kommer det då den där versen, vers 30. Men Gud uppväckte honom från de döda. Alltså läser vi om urkyrkan och första kristna, så är det det här som är själva det första ledet i det som är det centrala i själva budskapet. Vi går tillbaka till Romarbrevet. I 8:e kapitlet i Romarbrevet, där står det i vers 11. Om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och du har det vidare i 10:e kapitlet, som är sån där 10:e kapitlet vers 9. Det är en sån vers som vi använder gärna, men som säger samma sak. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Jag har fler bibelställen som säger exakt det här. Att Gud har uppväckt honom från de döda. Men vi slår inte upp dem. Jag kan läsa upp dem däremot. Galaterbrevet 1:1. Efesiebrevet 1:20. Kolosserbrevet 2:12. Första Thessalonikerbrevet 1:10. Och första Petrusbrevet 1:21. Det är 11 bibelställen om jag räknar rätt här nu. Och det här är alltså det första ledet i själva kerygmat. Att Gud uppväckte Jesus från de döda. Och det är utifrån detta faktum att han har uppstått från de döda som man får ljus över korsfästelsen och kan se och förstå att det är en försoningsdöd det handlar om. Det kan man ju inte tro annars. Annars tror man bara att det är en plågsam död. Men man ser det med andra ögon. Och uppståndelsen ifrån de döda är tecknet på att Gud har verkat. Det andra ledet, det är detta att det sägs att Jesus är vår Herre. Herren med stort H. Och det är samma namn, eller samma namn som används om Gud själv i skriften. Det används nu om Jesus Kristus. Och det används många gånger. Vi kan bara titta på Romarbrevet, var vi på nu, 10. Där har jag i vers 9. Jag har samma vers som vi läste. Och i ditt hjärta, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Det är det andra ledet. Att han är den som regerar. Han är den som har makten och som utövar herraväldet. Jag har också skrivit upp första Korintierbrevet 6:14. Det kan vi ta också, så får vi några bibelställen på det med. Första Korintierbrevet 6:14. Det sammanhanget är någonting annat, men det står i vers 14: Gud har uppväckt Herren. Det räcker bara med de orden, för det var de orden vi skulle ha fram. Gud har uppväckt Herren. Och i 12:e kapitlet, samma brev, första Korintierbrevet 12, vers 3. Ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Filipperbrevet 2:11 tänker jag på också. Där det står att Jesus blev vår tjänare och att han ödmjukade sig, blev lydig in till döden på korset. Därför har Gud uppväckt honom och gett honom det namn som är över alla andra namn. Herren, Jesus är Herren. Det är det namnet, Jesus är Herren. Det här kyrios då, Herren heter på grekiska kyrios. Det är alltså, det är kyrios eller Herren. Ordet betyder den som har makt, den som har kraft, den som är huvudet, den inför vilken man böjer sig, den vilken man lyder, är kyrios. Och Paulus använder, håll i nu, han använder ordet kyrios om Jesus som Herren 265 gånger. Vad tror du det skulle bli om vi läste alla de bibelverserna? Det här är själva centrum i budskapet. Och om du hör präster eller förkunnare eller pastorer eller vad det är, som inte klarat redigt och klart kan tala om att Gud har uppväckt Jesus från de döda, vårt slaktade lamm uppväckt från de döda, och han är Herren över himmel och jord, då finns alla anledning att fundera över vad du lyssnar till. För det är det här som är själva, det här är själva vändpunkten. Det är grundvalen för det kristna livet. Och för, har vi inte det här landat i våra hjärtan, och är vi inte förbundna med honom, förenade med honom genom tron på den här punkten, hur ska vi då kunna leva i Romarbrevet 6, 7, 8? Men det är när den här grunden är lagd, någon annan grund kan ingen lägga, säger Paulus i första Korinthierbrevet 3 kapitel, än den som redan är lagd. Och själv var han en som la grunden, han predikade den grunden så att det blev grundvalen för människor i deras hjärtan. Och på den grunden kunde man sedan bygga. Och vi kommer, när vi kommer till 5:e kapitlet, att se resultatet utav den förkunnelsen, resultatet utav Guds verk, resultaten i våra liv. Alltså det blir väldigt påtagligt när vi kommer vidare sen. Så det är inte för intet som människor, kristna människor, tycker att Romarbrevet är det mest fantastiska av alla brev. Och det är verkligen ett fantastiskt brev. Men det förutsätter ju att den här grunden är lagd i ditt liv. För att du ska kunna liksom få upp höjden, bredden, längden och djupet på det som verkligen står här. Och tro inte att jag är färdig med det. Om jag har ägnat hur många timmar som helst åt det här, så blir vi inte färdiga. Alltså, därför att det handlar om Guds kärlek. Och ju mer Guds kärlek blir uppenbarad för oss, desto större blir den. Desto mer mysteriös blir den, obegriplig. Så vi blir inte färdiga på det sättet. Men vi blir färdiga på det sättet ändå, att det läggs som en grundval i våra liv. Någonting som vi kan sedan bygga vidare på. Det här kallas, det som jag har sagt här nu, och det finns ju sammanfattat då, om du går tillbaka till Romarbrevet 4, den sista versen. Det finns ju sammanfattat här i själva kerygmat. Det finns sammanfattat i vers 25. Han, alltså Jesus Kristus då, va, som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är själva kerygmat. Där har du budskap, där har du båda de där leden. Och det kallas för regula fidei, som är latin och betyder trons regel. Och den här trons regel är viktig, inte bara för att den innehåller, som jag har sagt här nu, själva kerygmat och budskapet, utan den är viktig för oss också av det skälet att vid den här tiden så fanns det ingen kristen troslära, alltså någon dogmatik eller trosbekännelse, alltså typ apostoliska trosbekännelsen eller nicenska, utan det var trons regel som gällde, och den är muntlig. Så under ett par hundra år så är den muntlig. Ja, det finns ju nedskrivet här förstås, så att den skrevs ju ner relativt snart, va? Men i regel så kom den genom förkunnelsen. Och den bekändes i samband med dopet. När någon skulle döpas så gjordes det klart att den här grunden var predikad och trodd. Och det är därför som man än idag kan säga i frikyrkan att det sker med att man blir döpt på sin bekännelse, va? Och det är ju alldeles riktigt. Så den trons regel är muntlig och den får man inte slarva bort. Det där med tro, och den används vid dopet. Själva trosbekännelsen, den apostoliska trosbekännelsen, vi vet inte hur gammal den är, men den är ju inte nedskriven vad vi vet förrän 200-300-talet. Men innehållet, saken fanns ju förmodligen tidigare i den här trons regel. Det är trons regel som är lite utbyggd, lite mer förklarad. Och man tror att den apostoliska trosbekännelsen, den som vi använder i högmässan varje söndag för övrigt, den användes just vid dopet som en lovsång. Alltså inte som en bekännelse i dogmatisk mening, det här måste du tro, utan mera som en lovsång, hjärtats lovsång till Gud. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmel och jorden skapar. En hymn till honom. Som ett jubelrop till honom som används vid varje dop. Och sedan har det då blivit, som allting blir, alltså mer och mer institutionaliserat. Så det nedskrivet har blivit vår trosbekännelse i dogmatisk mening också. Men det bygger på den här tronsregeln. Och då vill jag att du ska lägga märke till ordet utlämnades. Jesus utlämnades för våra synders skull. Det är alltså en passiv form. Gud, Fadern, utlämnade Jesus Kristus medvetet. Och det är också någonting som jag tror att de flesta inte har någon susning om. Va? Och kanske också många kristna som sitter i bänken. Man tänker liksom att ja, det var vi som korsfäste Jesus och han behandlades illa. Och det var tragiskt att det slutade på det sättet. Och så, va? Vilket ju bara är halva sanningen. Fulla sanningen är att Gud, Fadern, låter det här ske. Att Gud utlämnar honom. Och då låter det jättegrymt. Ända tills vi förstår att det är ett försoningsoffer som äger rum. Och att Jesus går den här vägen av kärlek till oss. Frivilligt. Finns det skriftord på det? Ja, det finns det. I Jesaja 53. Den där med lidande tjänaren. Det känner ni igen. Väl känd text. Jag läser därifrån. Ni känner igen hela det kapitlet förstås. Vers 4, det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, för vi begrep inte bättre, slagen av Gud och pinad. Men han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vers 7. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Likt ett lamm, alltså som ett offerlamm, förs bort till att slaktas. Och vi kan se vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Ja, man kan läsa hela salmen förstås. Det här är det profetiska ordet. Det här var förutsagt. Så förstod de första kristna Jesu lidande och död. Inte just när det ägde rum, det är jag inte så övertygad om. Utan det var först efter pingstdagen när den heliga ande kom över och deras andliga sinnen öppnades. Och de läste skrifterna i ett nytt ljus. Man hade ju läst det här i Jesaja i hundratals år. Men förmodligen tänkt på folket, Israel, folket är tjänaren i världen. Man tolkade det kollektivt så, va? Och folkets motgångar och sånt. Men efter Jesus hade uppväckts från de döda, då läste man det som att det är Jesus Kristus som är folket personifierad. Som är detta offerlamm. Försoningsoffret. Om du tittar i första Petrusbrevet så har du ytterligare en sån här väldigt tydlig vers. Petrus första brev kapitel 1, vers, vi kan ta från vers 18, det är vers 20 som jag syftar på, men vi läser från vers 18. Där skriver aposteln Petrus: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Och så kommer det: han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Så Gud har det här i sin frälsningsplan, men det har inte varit uppenbart. Men när Jesus Kristus lever, lider, dör och uppstår, då uppenbaras Guds rättfärdighet. Det är Guds rättfärdighet vi studerar i Romarbrevet här nu. Då blir det uppenbart. Och varför blir det uppenbart? För er skull. För att ni ska kunna se, höra och tro. Och vinna evigt liv redan här i tiden. Och det är det som är det fantastiska sen när vi går vidare i kapitel 5, 6, 7 och 8. Där Paulus talar om vad det innebär att leva det nya livet. Fantastiska kapitel. Och sånt som vi skulle kunna leva av, lyssna till, åtnjuta dagligen. Det var grundvalen för våra liv. Och då skulle det vara annat ljud i skällan, om jag uttrycker det så. Då skulle det vara jubelsång hela dagen. Ja, nästan i alla fall. Det skulle nämligen vara jubelsång också över våra svårigheter och lidanden, därför att vi ser dem i ett annat ljus. Men det kommer vi till sen. Nåja, de där två leden då som vi har i kärrygmat, att han dog för våra synders skull, uppväcktes för att vi skulle kunna förklaras rättfärdiga. Att han dog och uppstod, att han är Herren, det hör samman. Och det är också viktigt, därför att de där två leden är inte två led liksom skilda från varandra, utan det är två olika sätt, om man säger så, att beskriva sak samma. Och det var likadant när vi i det tredje kapitlet talade om återlösningen, friköpandet, försoningen, rättfärdiggörelsen. Det är alltså begrepp som beskriver samma sak, nämligen hans död och uppståndelse. Ska man tala om Jesu död och uppståndelse, så finns det inga möjligheter att fånga det med ord. Det är för stort. Det är för gränslöst stort. Och om vi talar om försoning eller rättfärdiggörelse eller återlösning, friköpande, så är det bilder. Men ingen bild förmår till fullo fånga det som verkligen händer i hans död och uppståndelse. Vi kan använda många bilder, till exempel försoning, rättfärdiggörelse, återköp, återlösning, för att beskriva, för att få en inblick i vad det handlar om. Men vi blir aldrig färdiga med höjden, bredden, längden och djupet. Och det här tycker jag, för oss som är kristna och som firar mässan eller som lyssnar till Guds ord, det är ju det här som jag talat om den här timmen, som vi skulle fördjupa oss i varenda gång vi samlas. Det är själva kärnan. Och så får man höra att det är inte så viktigt. Det var så, hur trodde de då? Men nu har det förändrats och utvecklats. Jag vet inte vad det är. Får man tro vad man vill? Det är inte kristendom längre. Kristendomen har att göra med den här kärnan som är en historisk händelse. Gjord av Gud själv. Det är kristendom. Och de, att det hör ihop så här, det är ju detta också med att, alltså det som är själva kärnan här, hans död och uppståndelse, att det hänger ihop, att det är grundvalen. Det är också den grundvalen som ger Gud Fader juridisk rätt att visa oss nåd och ge oss syndernas förlåtelse. Skulle inte kunna göra annars. Eftersom vi i tre kapitel här läst om Guds vrede. Men i Jesus Kristus, eller genom Jesus Kristus, ja, det här kommer jag kanske in på lite till, lite längre ner förresten, men jag säger det redan nu då. I Jesus Kristus så har Gud handlat med hela mänskligheten. Ingen människa utanför det här. Men det betyder inte att alla har fått det förkunnat eller har tagit emot det. Det första här, som jag säger, att Gud har handlat med alla människor genom Jesus Kristus. Jag kan också säga så här. Gud kommer inte att handla med människor som inte är kristna på ett särskilt sätt. Eller med de som har kommit en bit på vägen på ett annat sätt. Eller med oss som är kristna på ett tredje sätt. Han har handlat en gång för alla genom Jesus Kristus. Han har handlat likadant med alla i och genom Jesus Kristus. Det gäller för alla. Det kallas för den objektiva rättfärdiggörelsen. Det är Guds handlande rakt igenom. Det finns ingen mänsklig delaktighet i själva verket. Sen detta med att det ska förkunnas. Det är ju det som är kyrkans uppgift. Det är det som är vår uppgift att vittna om det här. Och berätta om det här. Att förkunna det. Och att människor ska ta emot det. Och när det landar så att säga hos människor. Man tar emot detta. Böjer sig för herrarnas herre, konungarnas konung. Då kallas det för den subjektiva rättfärdiggörelsen. Men det är egentligen två sidor utav samma evangelium. Det hör ju ihop så att säga. Om det skulle vara så att en människa inte tar emot det, så gäller verket lika fullt den människan. För det är objektivt handlande. I frikyrkliga sammanhang, särskilt ut på vänsterkanten som man säger, alltså pingst och däråt, så betonar man ju ofta det subjektiva. Alltså du ska tro och du ska omvända dig och så vidare. Det är inte fel, men den risk som man tar, det är att man inte förstår det objektiva som Gud har gjort. Och om man inte förstår det objektiva, eller man lägger så att säga tyngdpunkten på det subjektiva, på vad vi människor kan eller inte kan, då blir det inget genomslag i alla fall. Då blir det ju bara en ny lag att man måste tro. Så vi måste förkunna Kristus. Och därför tycker jag det var så frestande, om man kan använda det ordet, om den här översättningen, så att vi blir rättfärdiggjorda genom tro på Jesus. Det skulle ju också kunna översättas. Vi blir rättfärdiggjorda genom Jesu trofasthet. Det är Jesus som ska förkunnas. Inte att du ska tro. Om vi berättar om Jesus, om vi vittnar om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus, om vi är flitiga med det, om vi kan övertyga, om jag säger så, med det, va? Då kommer människor att tro. Kanske inte vill lyssna till en början. Kanske inte senare heller. Va? Men det är det enda vi kan göra. Berätta om vad Gud har gjort i och genom Jesus Kristus. Och därmed så har då Paulus avslutat den första delen. Han har verkligen krönt den här första huvuddelen på ett fantastiskt sätt, tycker jag, med verserna 24 och 25 här. Så om jag nu bara sammanfattar det. Jag kan sammanfatta det på olika sätt, men om jag sammanfattar det bara med tre delar. Den första halvan alltså. Om vi glömmer bort det där med hälsningarna och själva introduktionen, så kommer ju då i första kapitlet, så kommer ju då i vers 16 och 17 själva temat. Rättfärdiggörelsen genom tron. Och sen kommer då de tre delarna. Den första delen 1:18 till 3:20 som handlar om Guds vrede. Den andra delen var ju 3:21-31. Alltså det som när han uppenbarar sin rättfärdighet i Jesus Kristus, därmed försoningen och återlösningen. Och den tredje delen, det är hur vi tar emot detta, alltså det fjärde kapitlet. Så är det uppbyggt. Och det vi har gått igenom nu var själva kulmen på den första huvuddelen. Sen ska han gå över till femte kapitlet då. Och sjätte och sjunde och åttonde. För det är den andra huvuddelen. Och det är det som vi har framför oss. Och det är fantastiska kapitel. Jag tänkte ett tag att jag tror att vi har gjort 18 timmar på den här första delen. Och då är det bara fyra kapitel, vet ni. Jag tänkte, har jag nu lagt för mycket tid på det här? Men jag ångrar mig inte, därför att den här bakgrunden som vi har gjort, den är ju själva grundvalen för det kristna livet. Vi kan inte hoppa över det. Det finns inga genvägar när det gäller det andliga livet. Utan vi behöver komma till korset. Vi behöver dö bort ifrån oss själva. Uppstå med honom. Placeras i Jesus Kristus. Få del av hans ande. För att kunna leva kapitel 5, 6, 7, 8. Det går inte på annat sätt. Så nu har vi alla lite grann att meditera över. Nämligen våra egna liv och våra egna gemenskaper. Och liksom försöka se oss i det här. Och då menar jag inte så som det kan låta. Jag menar inte att vi passerar igenom kapitel 1, 2, 3, 4. För att sedan liksom kronologiskt fortsätta. Utan det är ju skeenden hela tiden. Vi passerar ju igenom det här vändkorset. Begraver den gamla människan. Klär av oss den gamla människan. Och ikläder oss den nya. Det gör vi på daglig basis. Det är därför som vi kan meditera över det här. Och det är därför som vi behöver läsa de där första kapitlen. Också fortsättningsvis. Jag hinner med en sak till. Nämligen kapitel 5. Översiktligt på så sätt. Att när man kommer till kapitel 5 så har man diskuterat bibelforskare emellan om det kapitel 5 ska hänföras hit eller dit, eller hur man ska förstå det. För det skiljer sig lite grann ifrån det som kommer i kapitel 6, 7, 8. Och då finns det åtminstone fyra olika sätt att tänka kring det här. Det första sättet är att man tänker sig kapitel 5 som avslutningen på den första delen. Alltså om vi ser det som vi har hållit på, att det skulle vara fortsätta då in i kapitel 5. Att kapitel 5 är avslutningen. För i kapitel 5 så får man läsa om resultatet utav att vi har blivit rättfärdiggjorda. Och det skulle man ju kunna tänka sig hör ihop då med det som vi har gått igenom. Det är ett sätt att se det på. Ett annat sätt att se det på, det är att säga, nästan det motsatta. Nämligen att kapitel 5 är inledningen på kapitel 6, 7, 8. Som ju handlar om det kristna livet. För rättfärdiggörelsen, resultatet utav rättfärdiggörelsen i kapitel 5. Är ju grundvalen, som jag har sagt nu flera gånger, för det nya livet. Och skulle alltså hänföras dit. Sen finns det de som menar att, ja, i den här diskussionen då så skulle man kunna tänka sig, och det så har jag det i folkbibeln faktiskt, att kapitel 5 vers 1 till och med 11 är avslutningen på första huvudavsnittet. För där har du rättfärdiggörelsens resultat. Och det är då kulmen på de fyra första kapitlen, avslutningen. Och sen ifrån vers 12 så har du inledningen på kapitel 6, 7, 8. Vers 12 handlar ju om att vi tidigare var i Adam och sedan är vi i Kristus. Då blir det som blir grunden för kapitel 6, 7, 8. Ja, så kan man då diskutera fram och tillbaka. Och så finns det de som säger, jag sa att det fanns fyra liksom sätt att förstå det här. Det finns de som helt enkelt inte gör någonting av det där, utan som säger att kapitel 5, det står för sig själv. Om man säger så, va? Behöver inte hänföras vare sig hit eller dit. Den här Fitzmaier som jag har läst, han redogör då för den här diskussionen. Och så säger han så här, och det kan ju vara skönt kanske att höra. Han tycker den diskussionen är meningslös. Spelar ingen roll, va? Det är bara att läsa rakt igenom. Och på ett sätt så är det ju så. Men jag säger det ändå, redogör ändå för de här fyra liksom, sätten att hantera det, därför att det får en viss psykologisk inverkan på hur vi själva tänker när vi läser texten. Man har ju alltid glasögon när man läser texten. Och har man då liksom alltså en förutfattad mening, och då menar jag inte negativt, alltså en förkunskap, förförståelse av kapitel 5, så kanske man undermedvetet hänför det till början, eller så hänför man det till fortsättningen. Men egentligen i sak så spelar det ingen roll. Så vi har då bara att ta oss an kapitel 5, och det får sedan vara då, man kan se det kanske som en övergång till kapitel 6, 7, 8. Vad handlar då kapitel 5 om? Det hinner jag nämna. Då har man den andra huvuddelen, rättare sagt. Alltså andra huvuddelen har jag då bestämt blir kapitel 5, 6, 7 och 8. Kapitel 5 från vers 1 till och med kapitel 8, vers 39. Då har du i kapitel 5 de 11 första verserna resultatet utav att du och jag har blivit rättfärdiggjorda. Och här kommer Paulus att ge oss 6 konkreta resultat. Han kommer att tala om för oss att vi har fått frid, att vi har fått nåd, att vi har fått kärlek och så vidare. Det kommer han att gå igenom här. Det ska jag gå igenom i detalj, för det är mycket uppbyggligt. Det är sånt som vi har alltså i tron på honom. Som du lever i och av nu. Så det är fantastiskt att läsa det. Och sen ifrån vers 12 till och med 21, där jämför Paulus livet i Adam och livet i Kristus. Och där jämför han det på så sätt att livet i Adam, det är ju ett liv innan vi blev kristna. Det är den här delaktigheten vi har i mänskligheten sådan hon är innan hon har blivit kristen. Utan Gud och utan hopp i världen. Och sen så flyttas vi över då från Adam till Kristus. Och i Kristus så är vi då upptagna i det eskatologiska folket. Där lever det nya livet. Det är det han går igenom i kapitel 6, 7, 8. Det händer relativt frekvent. Jag tror att det finns psalmer i psalmboken. Jag kommer inte nu riktigt ihåg vilken. Där man har talat om att vi är i Adam fastän vi är kristna, så att säga. Man anspelar på det där att, som Luther sa en gång, och som har blivit, tror jag, lite olyckligt tolkat, mycket olyckligt tolkat, att vi är både rättfärdiga och syndare. Alltså att vi är både i Kristus och i Adam. Och så har man det då som en människosyn. Och jag kan inte säga att det är fel, för det är naturligtvis sant på ett sätt. Men Paulus skulle aldrig uttrycka sig så. Han säger ju att vi har gått från Adam in i Kristus. Det är det som är själva frälsningen. Från Egypten in i det utlovade landet. Och det är detta att vi, om än bara inom citationstecken, genom tron är i det eskatologiska folket, är i Kristus. Det är ju det som är, har jag sagt det 15 gånger den här timmen, det är ju det som är utgångspunkten. Och att då blanda in det gamla så att man blir som en kluven människa, det är ju pedagogiskt väldigt misslyckat. Den skulle naturligtvis säga att vi är nya skapelser i Kristus. Och med den utgångspunkten kan vi förstå den kötsliga naturen och livet i Adam och den fallna mänskligheten. Då ser vi det med andra ögon. Så jag tycker att man ska bestämma sig här för att vi är kristna. Och det betyder att vi är upptagna i Guds hushåll, inlämnade i Jesus Kristus, tempelstenar i hans tempel, den helige andes tempel. Det är vad vi är. Det är så vi ska se på oss själva. Det kommer vi få se också i 6:e kapitlet, väldigt tydligt. Och det är så vi ska tänka om oss själva. Det är så vi ska tala, tänka, tala och handla. Alla förmaningar som Paulus har, att man ska göra si och man ska göra så och man ska lägga bort all vrede, bla 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 bla, alltihopa det här, va, är inte moralism utan ett uttryck för att vi har det nya livet. Eftersom vi är nya skapelser så ska vi handla så som nya skapelser. Eftersom vi lever det nya livet så ska vi inte leva det gamla livet och utveckla det som en livsstil när det gäller etik och moral. Då kommer vi ju fel. Och det är därför som Paulus säger att vi inte ska synda, för vi kommer fel. Men de som inte har fått upp ögonen för det här som jag försöker tala om nu, att vi är Kristus, utan som lever kluvna, åker bara fram och tillbaka så här. Blir aldrig någonting. Och försöker man sedan anstränga sig att vara en bättre kristen, som det kan heta, så kommer man ingenstans. Så det här är så grundläggande och så viktigt, har att göra med din och med min identitet. Det sjätte kapitlet handlar om att vi är förenade med Kristus. Det sjunde kapitlet drar slutsatsen då att vi inte står under lagen utan under nåden. Och det åttonde kapitlet är en rätt så ingående beskrivning av livet i den heliga ande. Det som många kristna tycker och tänker att det skulle jag vilja leva, så säger man, därför man inser inte att det är faktiskt det vi lever. Vi lever i anden. Men vi vågar inte ta till oss den tanken ifall vi inte är färdiga med det som jag har talat om den här timmen. Vi måste vara färdiga med det vi har talat om, att vi är i Kristus, våga tänka så om oss själva. För det är samma sak som att vara i anden. Att vara i Kristus och att vara i anden, det är samma sak. Du är en andlig människa. Och du vandrar i anden när du vandrar genom jordelivet. Men det ska vi få höra mer om nästa år. Herre, vi tackar dig för den här timmen och vi ber att du ska låta evangeliet sjunka djupt ner i våra hjärtan. Djupt ner i våra hjärtan. Och att våra hjärtan, våra nya hjärtan, skulle få vara den goda jorden. Där vi kan begrunda ditt ord, omsluta ditt ord, begrunda det. Och så ska du genom din heliga ande bevattna oss dag för dag. Herre, vi tackar dig så mycket för att vi får tillhöra dig. Amen.